Ja, vi går till sista bladet i Bibeln. Vi har ju en tjock och härlig Bibel som vi läser mycket av. Vi går till sista sidan. Och nästan sista verser. Det är kapitel 22 och vers 14 och sen 20. Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Och sen 20. Han som betygar detta säger: ja, jag kommer snart. Amen, kom Herre Jesus. Och sen också vers 12 där innan. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Vi lever i en tid som också samhället reagerar väldigt starkt på. Man får höra om miljöförstöring, om ekonomiska problem som man har ute över hela världen. Världen är väldigt liten idag. Den påverkas av andra länder. Men det här med att när Jesus säger att han kommer tillbaka. Vi lever i en sån tid. Och jag tänkte läsa några verser om detta som är så aktuell. Och jag tror att Bibelskolan hade det ämnet igår.
Ja.
Ja. I Örkeljunga så är det Ängelholm. Ängelholm är en bibelskola som Mattias går på och Rosalin och Anders. Och de hade en öppen bibelskola dag igår för allmänhet. Man fick gå dit andra också som inte deltagare. Och det var meningen att jag skulle komma med, men det blev annat emellan. Men jag hörde att det var samma tema. Temat var under Jesus tillkommelse före, under och efter. Före Jesus tillbakakomst och under och efter. Och vi får se vad vi hittar för saker här idag. Och det här med att det stod att saliga är det som tvättar sina kläder. Ni kanske känner till, jag vet inte om alla känner till den berättelsen om de här 10 jungfrur som var nattetid och sen kom den kallelse att nu ska vi gå till brudgummen kommer och man ska till bröllopsfesten. Men 5 av dem var inte riktigt beredda och 5 var beredda. De hade gjort sig i ordning, att de hade olja i sina lampor så de kunde gå i mörker, och 5 var sådana som inte var beredda. Så det är en viktig bit att man gör sig redo. Och det som står här att saliga är det som tvättar sina kläder. Och det finns ett exempel där Jesus själv tvättar fötterna på sina lärjungar, som egentligen en tjänare, en som inte var liksom, hade lite lägre status, skulle göra det på gästerna. Och Jesus själv tvättar sina lärjungars fötter. Och det är en bild på att vi ska också vara sådana som hjälper varandra och inte bara liksom högmodigt sätter sig vid bords, utan vi är hjälpsamma mot varandra. Och gör sig det står det här, den här berättelsen står i om när Jesus tvättar sina fötter på lärjungarna. Ska vi se vad jag har skrivit det någonstans. Det är Johannes 13. Och jag kan läsa det från en levande bibel som har lite annorlunda text. Det är lite mer daglig, vardaglig text i den här levande bibeln. Från vers 5. Sedan hällde han vatten i ett handfat och började tvätta sina efterföljares fötter och torka dem med handduken som han hade virat om sig. Men när han kom till Simon Petrus sa Simon till honom: Herre, inte ska du tvätta mina fötter. Då svarade Jesus: Du förstår inte just nu vad jag gör, men en dag ska du förstå det. Så protesterade Petrus: Aldrig i livet ska du få tvätta mina fötter. Men Jesus sa till honom: Om inte jag tvättar dig ren, så kan du inte tillhöra mig. Det är rätt så hårda ord, att om vi inte får låter Jesus beröra oss, våra hjärterum och oss, så kan vi inte tillhöra Jesus. Så då ropade Petrus: Herre, tvätta mina händer och mitt huvud också då, inte bara fötterna. Men Jesus sa till honom: Den som har badat behöver bara få sina fötter tvättade för att vara helt och hållet ren. Så att om man är, vi är på vandring och det händer oss saker och ting på vägen, och vi är frälsta, men att det händer saker, och då behöver man tvätta fötterna, men inte hela alltihopa, utan vi har tron i grunden. Och det är också en förebild att vi ska betjäna varandra. Gud uppträder som människa, är han villig att betjäna oss. Vi ska ha samma attityd inför varandra. Då ärar vi Guds namn. Tänk efter om du kan göra något för någon redan idag. Att vi kan vara till hjälp för varandra. Och när det gäller också Jesus tillbaka kom, så är det inte någon skräckpropaganda eller för att det är inte bara Bibeln som pratar om det. Vi hörde från media, vi hörde från tv-nyheterna hela tiden vad som händer i samhället, och alla är beredda. Och det finns en så kallad domedagsklocka som är, den är, klockan har varit närmare undergången sedan den skapades för 78 år sedan. Och den grundar sig på händelser i världen. Och man för fram den hela tiden närmare tolvslaget. Tiden har därmed flyttats fram en sekund från hur den var ställd för förra året. Och klockan har aldrig varit närmare undergången sedan krisen, AI, sjukdomar, kärnvapen ligger till grund för detta, att klockan, hur klockan ställs. Så att detta hör man från samhällets sida också. Det är inte bara det vi får läsa i bibeltexten, utan vi lever i en sån tid. Men det är inte så att den överraskar. Det står faktiskt i Thessalonikerbrevet 5, så står det att den överraskar inte det troende. De som har tagit emot Jesus och är beredda, så står det så här att första Thessalonikerbrevet 5, så står det så här, om vi läser från början, vi kan från vers 1. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång, lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. Men ni bröder lever inte i mörker. Vi som har tron och vi har liksom blivit mött Jesus i våra liv, vi lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er. Så vi behöver inte säga liksom att nu ska vi leva i och vara rädda för fredsdomen. Och för det står att den dagen kan inte överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Men som vi läste i början, att vi ska ha tvättade kläder, vi ska vara beredda, vi ska ha olja i lamporna, vi ska vara de som är vakna, vi vet vad som står i bibeltexten och vi kan hjälpa varandra och be för varandra. Så att det är inte så att vi inte ska vara beredda. Men det står, ni är alla ljusets barn, dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Så det är en tröstande budskap. Och sen finns det ju alltid, jag läste lite grann om hur man har behandlat det här ämnet under århundraden, till och med ända från strax efter när första församlingarna börjar verka efter Jesus tid på jorden, så har man har olika åsikter. Och ibland så har man inte velat prata om detta, och ibland har man liksom satt de här tiderna där vi ska möta Jesus, när det ska ske och allt det här. Men det står klart och tydligt här också i det här sammanhanget. Det är ett annat med förföljelser. Det är en annan sak. Första kristna kyrkan, de blev förföljda. Det är en annan sak. Och jag hittade en bok här i biblioteket i Landskrona som heter Gud är röd. Och det handlade om förföljelserna i Kina. Och den här, han som har skrivit, han fick också Nobels någon pris, jag minns inte vad det var för pris, för sina, som en känd författare. Och det finns förföljelser, det har alltid funnits. Men det är en annan sak. Det här med vredesdomen som man har precis, som kommer utöver hela världen. Det är en helt annan sak. Men att vi ska göra oss beredda. Vi ska inte vara mörkrets barn, vi ska vara ljusets barn. I Marocko med Ibra Radio som en uppgift att kontrollera. När man lyssnar på Ibra Radios sändningar så får man brev där folk avgör sig och vill ta emot Jesus som sin frälsare. Och vår uppgift var på den resan att kontrollera de här, se att om det stämmer att när vi får en adress och den här människan har avgjort sig till Jesus, stämmer det? Är det en sån människa som verkligen har börjat leva med Jesus och så vidare? Det var en sån resa vi gjorde. Och där den kungen som levde då, Hassan den andra, han var på resa i landet. Men han var lite skraj för sitt liv, så att säga. Han sa inte vilka tider han skulle komma till olika städer. Och när vi körde bil så var poliserna utsatta på avstånd så att de kunde se varandra. Att ingen skulle sätta ut bomber eller någonting. Att det skulle vara en säker väg för kungen att åka. Och vi stannade där också, för vi hade blev lite, skulle åka i busken och göra behov. Så kommer polisen där springandes mot oss och kollar liksom vad är det vi gör. Men då fick vi prata med dem, och det var ju stackars poliserna. De fick ju stå där, jag vet inte om det var 8 timmar i sträck, eller jag vet inte om det var i den värmen. Så det var lite synd om de här poliserna som fick vakta vägen. Men där fick man en bild av det att man fick inte veta när kungen är på språng och på väg. Och det är också så med att Jesus säger själv att den dagen vet vi inte om. Man vet inte stunden när detta sker med hans återkomst. Men det gör ingenting. Det gör ingenting. För det står att vi ska lyfta våran blick. Vi ska uppmuntra varandra. Inte liksom börja liksom säga liksom att det här är fasansfulla tider och det ska hända. Det ska hända. Det är skrivet att den här världen är, den här är, det kommer att bli väldigt svåra tider och den här världen kommer inte klara sig. Och människan har redan gjort allt för att det ska bli så med sina atombomber och grejer. Så att det är en helt annan sak. Men det är att Jesus vill liksom säga att vi ska lyfta blicken och vi ska vara klara för det att han kommer. Det är det vi ska berätta för andra. Och få också många andra att förstå detta. Att vi bara liksom, det, som evangeliet, så har ju Matteus evangeliet och Lukas evangeliet. Och evangeliet vet vi att det är det glada budskapet. Det är inte det sorgliga budskapet, utan det är det glada budskapet vi ska sprida. Jag läste om lite grann när Jesus är i görningen så händer det saker. Och ni kan ju tänka er vilken nyhetsflöde det kommer att bli när Jesus kommer, så kommer gravarna att öppnas. Alltså, tänk när tv-teamet är där och filmar på kyrkogårdarna. Gravarna öppnas. Det är en enorm nyhet. Det finns andra som har förklarat detta att i det ord, benämningen så brukar man använda ordet atom, att det händer så pass snabbt när Jesus kommit ner till jorden och så att det liksom händer så att människorna hinner inte ens reagera. Men det behöver inte vi. Ja, det finns olika. Vi ska säga att vi vet. Det är så mycket i Bibeln som man inte säga att jag har hela sanningen eller nu har jag förstått det och så vidare. Utan vi får vara glada att vi får tillhöra Herren och förstå detta att Jesus vill oss väl. Och sen var det en sak som jag också tänkte liksom att vi är ju människor och vi har våra tankar och sen tänker man så här att hur ska det ske när jorden är rund? Hur ser de andra från andra sidan jorden, ser de när Jesus kommer? Vilken sida är vi på? Men jag hittade en bibelställe där det står Matteus 24. Ska vi läsa det? Matteus 24 och 31. Bibeln har svaret egentligen till alla olika saker. Bara vi stillar oss och studerar och lyssnar och läser. Så står det 24 och 31. Det var så roligt när jag hittade den här bibelversen så jag tänkte, jag har gått och funderat på detta. Med ett starkt basunbud ska han sända ut sina änglar och det ska samla hans utvalda från de fyra vädersträcken. Från himlens ena ända till den andra. Det blev liksom, jag fick så liksom där, tänkte, det är Guds sak att säga till hur det, min bror hans, när vi pratade om detta så han sa att det är som en dammsugare. Som en dammsugare. Så det är Guds sak hur det sker. Men det har liksom gått och funderat liksom att hur ska detta ske egentligen? När jorden är runt och sen de andra på andra sidan, hur ska de se Jesus? Jag behöver inte veta det, utan det står helt klart och tydligt att att det ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Så att när det gäller det här ämnet så behöver vi inte vara liksom oroliga eller känna oss liksom att det här är, det är en katastrof. Och det är, men det enda vi ska göra, det ska, vi ska bara stilla oss inför Herren och hjälpa varandra och uppmuntra varandra. Jag ska läsa ett stycke till er från kan det från Kolosserbrevet, andra kapitel 13 och 14, ja. Det, jag börjar där från mitten. Er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Och sen, och han drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss. Och detta är, det är så härligt att veta att vi tänker på våra egna liv, så är det mycket fel vi gör. Och ibland så har vi svårt att förlåta oss själva. Men Gud har, han har förlåtit oss alla överträdelser. En text här som står så här att alla världens religioner kan placeras i två läger. I två olika läger. Lagiskhet eller nåd. Lagiskhet eller nåd. Mänskligheten gör det, eller Gud gör det. Det är mänskligheten som jobbar på, eller så är det Gud som gör det. Frälsning som en lön baserad på gärningar, som den ena religionsbiten gör. Eller frälsning som en gåva baserad på Kristi död. Och det är nåden. Den lagiske tror att den främste kraften bakom frälsningen är du och jag. Om man ser ut på rätt sätt, eller om man har rätt, om man talar rätt, tillhör rätt parti, i rätt grupp, så blir man. Ansvaret ligger inte hos Gud, det ligger hos oss. Om människan jobbar på, kan det vara på det här sättet. Och resultatet av det, utsidan glänser. Det låter bra och verkar bra, men titta närmare, lyssna noga. Det är något som fattas. Vad är det? Glädjen. Vad finns istället? Rädslan för att inte göra tillräckligt. Högmodet för att man har gjort tillräckligt. Misslyckandet för att man har gjort med massa missar. Det andliga livet är inget mänskligt företag. Det är rotat i och styrt av den heliga ande. Allt man uppnår har skapats och inspirerats av Gud. Det här är en sån här grundtes som vi kan förmedla till varandra, att det är inte religioner som... Vi brukar alltid säga att jag är inte religiös, men jag har en relation. Jag har mött Jesus i mitt inre. Han har förlåtit mina synder och jag har fått börja ett nytt liv. Och religionerna, de trycker på, de begär, de försöker liksom säga att det är människan som jobbar på och jobbar på. Men det är inte så. Om man vill läsa om de här tiderna så finns det David Wilkerson som har skrivit många böcker om den här tiden, och han tar mycket om i de böckerna om hur moralen har förfallit i samhället och mycket andra saker. Så det, I hans böcker kan man läsa om det, hur det kan hur mycket som också händer i dagens samhälle. Men lika väl så hör vi det redan från nyheterna, så det är inget som egentligen, vi lever mitt i detta. Och den här världen är ju, den är blivit sparad av eld, så att det är inte, vi behöver inte liksom tänka oss att vi har någon framtid i den här världen. Jag tittade på ett vetenskapsprogram, och när människan försöker liksom fundera hur allting har blivit, så går den tillbaka 4,5 miljarder år tillbaka och försöker förklara hur jorden har uppkommit. Och sen går den vidare och hoppar över till 3,5 miljarder eller 2,5 miljarder och försöker liksom förklara. När man vill inte ha en tro på Gud. Man försöker förklara det, och det finns så många bristande länkar i det systemet, så det är bara sjunger om det. För att, jag menar, hur kan de gå från 4,5 miljarder och sen till 3,5 miljarder och sen till 2,5 miljarder? Och så försöker de förklara liksom att det fanns ingen luft som vi kunde andas, utan det kom på något sätt, och fukten den började liksom komma i små molekyler och atomer, och sen började det bildas vatten. Men det är så. Jag bara liksom hade stora ögon när jag tittade på att nej. Men de försöker, men det enklaste hade varit om man vände sig till Gud. I Lukas evangeliet kan vi läsa 25. Rubriken är där Människosonen kommer. Tecknen ska visa sig i solen, i månen och i stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa. Vid havet och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter ska skakas. Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, vad står det sen? Reta på er och lyft upp era huvuden. Ty då närmar sig er förlossning och befrielse. Så fast det är fasansfulla tider som väntar den här jorden, den har sitt slut. Det är en tid som Gud har, Jesus var redan här i himlen innan den här jorden bildades. Han var i himlen, och han har full kontroll över när det skapades och hela den här tiden. Som det är en tid som försvinner, begreppet tid försvinner när den här tiden tar slut. Sen har vi bara evighet. Därför står det liksom att vi ska reta på er. Vi ska resa och se. Vi ska inte liksom säga till varandra att nu blir det hemska tider och oro. Det gör det. Men det är inte dit Jesus vill egentligen. Guds vilja är att alla människor ska hitta frälsning. Alla. Hans vilja är inte att vi ska hamna i svårigheter eller hamna i evigt förtappelse, utan hans mål är himlen. reta på er och lyft upp era huvuden. Lyft upp era huvuden. Detta budskap ska vi predika. Ty då närmar sig er förlossning och befrielse. Det är dit vi är på väg. Och det är så härligt att ha den här tanken. Så att egentligen många säger så här att man talar inte så mycket om Jesus tillbakakomst och hans återkomst. Men det gjordes ju nu igår på bibelskolan. Och jag tycker nästan att man skulle haft varannan gudstjänst om det här ämnet. Så att vi skulle ha den liksom uppe och inte vara rädda för ämnet. Utan vi ska uppmuntra varandra och prata med varandra. Kanske i små grupper och med varandra och bedja med varandra. Och bara liksom ha det här hoppet, evighetshoppet. Att Jesus kommer tillbaka. Tänk på den tiden när Jesus var här på jorden. Så sa han att många innan Jesus kom och föddes till jorden. Så berättade man visste om att Jesus skulle komma. Messias skulle komma till Israel. Och så säger han, många hade velat se detta som ni ser. Han stod där bland folk och så att många hade velat se detta av profeterna. Men samma sak händer här också. Det känns liksom för oss när vi tänker att vi bara funderar på vårt eget lilla liv. Och funderar vad vi ska äta på eftermiddagen och hur vi ska gå till jobbet på måndag och så vidare. Vi lever så mycket i den här tiden. Så att svårt att tänka att Jesus kommer tillbaka. Han kommer i skyarna. Vi kommer att se det. Kanske vi vet inte om det är vår generation. Vet inte, men han kommer. Och just det här med att det, hela världen är egentligen det här med domedagsklockan. Den har de satt liksom att den närmar sig tolvslaget. De vet att det rör sig i samhället på ett annat sätt som är inte att leka med. De har alltså just den här krigsmaskinsystemet som finns, den är ju hemsk och mycket annat, så att man nästan, jag förstår inte riktigt, men det är liksom den onda kraften som ligger bakom allt det här, att man ska förstöra och man ska det, man har inga, tänk om man skulle använda de här pengarna som man använder till vapenindustrin istället för till mat. Vi skulle inte ha någon brist på mat eller kläder eller ingenting. Det är så stora pengar som är i området, omloppet när det gäller krigsmaskineriet. Så det är alla kloka människor tänker så att nej, det där är helt åt skogen. Men det är inte det vi ska vara rädda för, utan vi har ett evighetshopp. Och vi ska lyfta våra huvuden. Och veta att Jesus, när Jesus kommer så är vi beredda. Vi har tvättade kläder. Och vi är, det är inte så att vi blir, kanske det kan kännas så att hur rena ska våra kläder vara? Vi blir inte änglar, inte ens efter att vi har kommit till himlen, utan då är vi är inte änglar. Det står att vi ska ha en högre status än änglar, står det i Bibeln. Men vi ska liksom bara vara ärliga inför Gud och glada över hans försoning och glada över nåden. Att vi får liksom förlåtelse och vi får vara Guds barn. Så att jag tycker det är så viktigt att vi ska uppmuntra varandra och verkligen vara väldigt ödmjuka inför Gud. Gud blev ett spädbarn. Han kom till en värld full av problem och förtvivlan. Ordet blev människa och bodde bland oss, och han var fylld av nåd och sanning, står det i Johannes 1:14. Det viktiga ordet i versen är bland. Han bodde bland oss. Han iklädde sig inte i dyrbaraste klädsel av alla. Han iklädde sig i den dyraste klädseln av alla, en människokropp. Han fick sin tron i en krubba och höll hov bland korna. Han tog ett vanligt namn, Jesus, och gjorde det heligt. Han tog vanliga människor och gjorde samma sak med dem. Han kunde ha levt ovanför oss eller långt bort från oss, men det gjorde han inte. Han levde bland oss. Han blev syndares vän och den fattiges bror. Amen.